Podplay.
Driver dag, faller regn. Välkommen till Off Limits-podden. Hur är läget? Hans Wiklund, trotjänare och kombatant.
Ja, tackar som frågar Jonas. Det är alldeles utmärkt. Jag ser verkligen fram emot en stunds samtal, bildat samtal med en obildad person.
Och så hör man, ja, i bakgrunden hör man ett hånfniss, och det är självklart vår demonproducent Jonas Lindskov. Det är han som tjänar alla pengarna. De har stängt av Donald Trump från Twitter, men han har fortfarande några... Nej, de har inte det längre. De har inte ens kärnvapenkoden längre, Karn.
Har ni inte?
Bara avgå. Trump, drick blekmedel eller gör något annat. Vi tar upp gags, vinklingar, tänkbara scenarier för Sverige. Den här veckan tar vi upp bland annat när Navalny åkte tillbaka till Moskva och skulle prata med sin gamla brevkompis Vladimir Putin. Mm. Vi ska också prata med klimatförnekaren Hans Wiklund, eller?
Nej, men jag tycker det får finnas lite rim och reson i det.
Förnekar du att du är en klimatförnekare? Då vill jag vara vaccinmotståndare.
Ja, men det är du redan.
Aktualiteter, banaliteter och... ja, vi tar upp det mesta som vi är med om och det som vi inte är med om. Vi ska även recensera idrottsgalan innan vi glömmer den helt. Vi ska fortsätta hänga fast vid Bosse Hanssons sommarläger. Och så ska vi prata om det gamla Östtyskland.
Ja.
Mm-mm. Så felciterat och så felbehandlat, ungefär som en podd.
Jag står fortfarande i kö för en Trabant. Jag hoppas den kommer snart.
En Trabi.
Trabin.
Ich wünsche mir ein Trabi, Mutti. Ein Trabi. Vad du får, det är västerländsk kapitalism, ungjävel. Gå ut härifrån. Välkommen till oss. Vi har ju låtit en massa kändisar bedöma och lyssna på våran podd. Normalt sett så hörde mig och Hans Wiklund i Rockklassikers morgonshow Morgonrock mellan 5.30 och 9 varje morgon. Den här podden lät vi skådespelaren Jan Malmsjö lyssna på. Jan Malmsjö, jag frågar dig, vad tyckte du om podden Off Limits?
Det var det vidrigaste jag varit med om. Jag har ett bättre ord för sjaskigt. Det svinaktigaste jag varit med om.
Vi har en årets comeback. Det var väl när Dan Eliasson gled hem till Arlanda med munskyddet under dubbelhaken och lyfte 300 000 spänn i semesterersättning. Men årets näst största comeback, Jonas Lindskov, demonproducenten till podden Off Limits, är tillbaka.
Officiellt är jag inte här.
Nej, okej.
Okay. Nej, okej. Okay. Men det där är hemligt.
Du är
lite dimmor.
Du är nyklippt också, och Hans hade en fantastisk kommentar om Lindskovs frisyr.
Ja, han är en sån här Yassim Byn-frisyr.
Banditfrisyr.
Ja, men han rappar en som numera sitter häktad för stämpling till kidnappning, va?
Stämpling kan göra skitlåtar också. Han är gigantisk stor. Jonna Sima i Aftonbladet, denna kulturälskare, hon gjorde ett långt försvarstal om att det är ju inte Yassir, det är inte han Byn som är ansvarig, det är uppväxten i förorten som är ansvarig för de dåd han misstänks för. Han är självklart oskyldig till proven guilty in a court of law.
Så är det, men han har ju utgjutit sig från häktningen, vilket ju är märkligt. Men han gjorde något inlägg i sociala medier där han skyller på samhället.
Ja.
Det är samhället som jävlas med honom, det är därför han sitter häktad.
Mm. Hörru du, var det inte samhällets fel då att folk stormade upp för Capitol Hill? Nej, då var det enskilda amerikanska högerterrorister. Det är märkligt vad det är syftet med aktionen som får avgöra om man är ett offer för sin samtid, sin uppväxt, sitt arv och miljö, eller om det är att man har vidriga politiska åsikter i ett svenskt narrativ.
Nu sa du faktiskt ordet narrativ. Jag trodde det var förbjudet i den här podden.
Jag bara narras. Lindskov, du har ju klippt det till en fantastisk frisyr. Berätta, du har ju det där är en klassisk...
Skin fade.
En fade heter det, ja.
Mm.
Jag vet, jag ville ha exakt en sån där frisyr för att du är en av mina stora förebilder efter Pol Pot och Heinrich Himmler.
Hör du alltså, det där är för dåligt, Lindskov.
Du är för gammal för det.
Ja
men skjut i mig. Nej, just det, vi som får hemtjänst får ju inte coronavaccin. Nej, det ska den feta borgerliga överklassen ha. Vad heter din frisyr? Heter den fade?
Ja.
Just det. Jag skulle ju ha en sån, och jag gick till min son Eriks coola frisör som tar 600 spänn, och dessutom har han gett rådet till min son Erik. klipp dig var 20:e dag blir det bra.
Mm.
Min son går och klipper sig var 20:e dag för 600 spänn. Ja. Alltså, det kostar ju mer än en ordinär EU-migrant på ett ja. Sovloft med bidrag.
Men jag bor ju i Stockholms innerstad. Där har de ju pensionärsklippning. Det kan du få för 150 spänn.
Du får en på en bänk i Högdalen för 70 spänn.
Ja.
Nej, men då gick jag in och sa att jag vill ha en sån här frisyr. En fade.
Mm.
Och jag säger ju fel. Jag går in och säger jag ska ha en helt vanlig shade.
Ja.
Och han, frisören bara, sa du? En shade.
Ja.
Menar du fade nu? Ja, förlåt, fade.
Mm.
Och sen går jag hem och gör misstaget att berätta för Erik. Du, jag var hos din frisör, jävligt trevlig kille. Ja, visst är han bra. Ja, jag gjorde bort mig, jag skulle ha en shade, sa han. Vad sa du? Nej, jag frågade om han kunde göra en shade. Pappa! Farsan!
Oh.
Jag kan inte visa mig där. Sa du shade istället för fade?
Ja.
Det är fruktansvärt. Ja. Det är ungefär som när min morsa gick in och skulle köpa en
Jag trodde du sa att du hade gjort misstaget att titta i spegeln när du kom tillbaka hem.
Nej.
Fan, det var en shade. Det var ingen fade.
Speglar spricker när jag ser mig i dem. Citat Alexandre Dumas som låg bakom de tre musketörerna. Välkommen till podden Off Limits. Vi pratar inte frisyrer så ofta. Nu går han ut Lindskov också. Det är sån här, ska du sticka nu?
Jag var med här.
Har du Bentley på service, din förbannade överklasspajas?
Ja.
Ditt kommersiella träsktroll.
Ta din tjej och dra.
Exakt. Ja, du är skitsnygg Lindskov.
Ja, här. Jag gillar den andra, vår andra producent som är släkt med Ingmar Bergman. Han är nästan styvare.
Nu ska vi se om Lindskov har gått ut.
Ja, ja.
Hej då Lindskov. Han är ju mycket bättre, Bergman.
Ja.
Avskyr Lindskov, rent privat.
Ja.
Kul om det här med hovsamhet och att vi är lite inställda samma mot producenter. Carina Bergfeldt, gamla USA-korren, hade ju premiär för sin talkshow i Sveriges Television. Alltså någonstans, det är inte så lätt att som kvinna gå in och göra sånt här i en mansdominerad bransch. Hon är handplockad av SVT. Och det här är väl största hon har gjort sedan hon gratulerade han Esbati till att man har kommit in i partistyrelsen för Vänsterpartiet. Hon twittrar ju grattis då.
Ja.
Och det där blev ju omdiskuterat. Hon fick ju en reprimand till och med från SVT-ledningen.
Att det kanske
är lite synd att du som opartisk journalist ska in och gratta folk att de har kommit med i VS partistyrelse.
De är ju noga med det. Den här Hübinette som hade en syster eller svägerska som klev in på en viktig post i den socialdemokratiska regeringen. Hon fick ju sparken från SVT. Hon fick ju inte göra någonting.
Karin Hübinette.
Ja.
Mm. Hon råkade väldigt illa ut i karriären. Hon och Dominik Hensel, en ganska medioker ståuppkomiker.
Ja, du ska inte säga illa om Dominik Hensel. Han jobbar ju i restaurangbranschen numera.
Ja.
Kanske inte det heller förresten sen de monterade ner den.
Han står och slår med en pinne på en kastrull någonstans och kräver ännu mer bidrag.
Mm.
Det var ju lite kul när krögarna i Södertälje hade gått samman och krävde samhällsinsatser för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Jo tack, krögar i Södertälje, det är väl ärligheten själv liksom. Ni som aldrig har fuskat, det är klart att staten ska gå in och hjälpa er här.
Nu är lite fördomsfull.
Vet du vad? Ni, det intressanta med fördomar, för att citera Mark Twain, det är att de stämmer i 9 fall av 10.
Sorry.
Nej men, Dominik Hensel, förlåt mig, Karin Hübinette, hon som fick sparken, hon var och intervjuade mig för ett radiojobb på den tiden på Z-radio.
Ah.
Och jag tror att den intervjun tog ungefär 4 minuter.
Mm.
Sen började hon lägga armarna i kors och ungefär säga att det är inte riktigt din typ av person.
Nej, men pratar du så här som du gör då under intervjun?
Nej.
Eller du kunde bete dig normalt?
Ja, nej, jag gjorde som Hans Wiklund. Jag tog bort min förortsbakgrund och så gick jag ner en slags akademiskt, lite lugnare tempo och berättade.
Det har man ingen glädje av på radion.
Inte ett jäkla skit, hörru.
Nej.
Nej, men Carina Bergfeldt, hennes talkshow på tv, premiär. Och det är tydligen någon sån här tradition. Skavlan gjorde det också. De första gästerna som Skavlan hade back in the days, det var Göran Persson och hans fru Tetra Pak Sten. Förlåt mig, systembolagschefen Anitra Sten.
Just det.
Och nu hade hon gjort samma sak med Stefan Löfven och hans otroligt trevliga fru Ulla.
Ulla, ja.
Jag bara tyckte att det var en märklig intervju. Den var ju mer hovsam och inställsam mot det här paret då. Paret i etablissemanget, paret Löfven, än vad vi är mot Lindskov.
Ja.
Alltså när de granskar Stefan Löfven, att han går emot sina egna förmaningar till folket och inte gå ut och näthandla.
Ja, du tänker på när han var handlade reservdel till sin rakapparat, samt en julklapp till Ulla.
Det var en julklapp som låter bzzz.
Nej, det var inte
tre steg. Hur som helst, ganska märkligt när han granskas för det. Han står och säger, Det finns en tid i livet när man får göra någonting för någon annan och offra sig själv. Den tiden är nu. Käbbel, käbbel, käbbel. Använd cykelhjälm, håll käften på och stötta Greta Thunberg. Vi ska vinna nästa val också.
Ja.
Det finns en tid. När Ulla sitter och beskriver det som att när drevet går så är det ganska så obehagligt.
Alltså det vill säga när man får frågor från journalister.
Men någonstans en makthavare som är satt att styra oss när det blir riktigt svåra tider. När kinespesten drar in och slår sönder hela det gamla bondesamhället i Sverige. Mm. Att någon granskar honom då, det kallade hon för drev. Ja. Och så satt han bredvid, ursäkta mig, och fyller i. Ja, de klippte in bilder i tidningen där det var proppfyllda köpcentrum. Det var ju ingen på plats i det köpcentret där jag var.
Joho!
Det var det ju visst, per definition. Ja. Säpovakten fick ju stånga bort en massa svenne bananer med platta låglöna arslen som ville ta en selfie med Löfven.
Ja. Och sen var ju, ja, sen var ju Löfven och hans socialminister den här gåsen som allt bara rinner rakt av och samt
vilken av dem?
Ja, men du vet, socialministern, de är ju likadana hela bunten, de här kvinnorna som han har till sitt förfogande. Men sen så har du ju också Tegnell då, de var ju på Agenda och Camilla och Nike la inte fingrarna emellan, eller hur? Och då, det är ju inte, de är ju inte kommunister, utan de körde ju på ganska tufft. Och så egentligen försökte utröna hur hade man skött det här med coronaepidemin eller pandemin och krisen och så vidare. Och både Tegnell och Löfven blåjög och då sa de så här, ja men vi kan väl titta på vad ni sa här och bara rulla upp klippen. Ja. Och så sa de precis det som var anklagade för, och det var ju väldigt effektivt tycker jag.
Ja, men någonstans så är ju det riktigt granskande journalistik, och Nike Nylander som jag faktiskt, nu ska jag säga att jag högaktar henne, men det gör jag inte, men jag kan acceptera henne.
Ja.
Hon är faktiskt duktig och bra.
Och samma med Camilla Kvartoft som jag har jobbat med på Veckans brott.
Just det.
Hon jättebra tjej.
Hon verkar trivas bättre i när hon får göra politisk skjutjärnsjournalistik, alltså i SVT:s version av det. Det är inte riktig skjutjärnsjournalistik. Jag kan inte ens säga det.
Nej, säg det inte.
Men än vad hon gjorde i Veckans brott, hon var ju lite, hon hade lite tufft med GV, för hon visste aldrig vad han skulle svara på hennes förberedda frågor, va?
Ja, men det var nog lite vårt koncept att hon skulle ju vara inte hovsam, men det är ju hans show och hon skulle fungera som bollplank, vilket hon gjorde väldigt bra. De hade bra kemi.
Just det. Fast du skulle ju aldrig på ett SVT-möte när det sitter 30 byråkrater och träskorna har växt fast i golvet kunna säga att här ska vi ha en kvinna som ska vara bollplank slash sidekick till en övre medelålders vit man med kagge som sitter och berättar och mansplainar hur det ligger till med olika saker i samhället.
Ja.
Men hon var ju per definition ett bollplank. Det var hennes uppgift.
Absolut, och det var väl inget konstigt i det egentligen.
Nej.
Och GV är ju en expert. Och de hade väldigt klara och bra roller tycker jag.
Ja.
Sen att hon fick då kanske en mer konventionell kvinnlig roll och han var en gubbe så att säga. Det finns, alltså, det funkar ju.
Jo, men det stämmer ju inte med SVTs så kallade värdegrund som de har 3 timmars möten om varenda dag.
En rolig grej var...
Han kändes ju ungefär som Navalny på ett teparty hemma hos Putin. Ungefär så bekväm var de två med varandra på slutet.
Det där är din iakttagelse.
Men det är därför jag sitter här. Mm. För att jag gråstar och iakttar saker och ting och är en åsiktsmaskin med vuxenblöjan proppfylld med både bjärnäsås och 7,2-er.
Ja.
Vad sa du om...
Nej, du, tyvärr så tappade jag tråden.
Bruna tråden, underhållningsprogrammet Pekka Heino, kommer ihåg det på SVT?
Ja, det var inte röda tråden.
Röda tråden, men sen kom ju Pekka ut och då blev du bruna tråden.
Nej.
Du, det här är folkligt, Hans.
Mm.
Janne Josefsson, klar för Let's Dance.
Ja,
den såg jag fan inte komma. Den är kul.
Ja, men han har ju någon form av livskris, va? Jag såg en trailer, en promo för hans nya tv-program som heter Från Hisingen till Casablanca eller vad det heter för någonting.
Casablanca, det är alltså en invandrarförort norr om Biskopsgården.
Precis, man tar av från E18 där. E20. Precis,
ja. 80% marokkaner.
Mm. Så att, han vill ju mena att han vill ju inte leva något pensionärsliv. Han känner sig ung i sinnet och så vidare. Så att det här är väl en direkt konsekvens av det att han låter sig då. Dessutom kommer han få ganska hyfsat betalt, kan jag föreställa mig, utav Let's Dance. Det får ju de som är lite större dragplåster, lite stjärnor.
Just det. Janne Josefsson som kommer från mycket enkla förhållanden. Han var ju radio-DJ från början. Hade program i Göteborg, Hans.
Mm. Tillsammans med Lasse Brandeby, du vet Kurtan.
Ja.
Lasse och Janne Josefsson, de hade ju ett form av satirprogram. Inte olikt det vi håller på med här på något sätt. Och det var väldigt uppskattat.
11:e timmen gick på P4 i Göteborg. Det är fantastiskt. Fortfarande den här podden har ju folk tröttnat på om 20 minuter, men ja, elfte timmen håller som tidsdokument fortfarande. Frank Gunnarsson var ju med, killen som var rödare i sinnet än Pol Pot och Mao Zedong tillsammans. Ja. En militant kommunist satt i P4 och öste ur sig sanningar om samhället.
Men det var tider det.
Det var tider. Bland annat så har de en klassisk grej när de ringer till Chile. Mm. Kommer du ihåg den, Hans?
Oh ja. De ringer till Chile och letar efter Pinochet.
Det var på 10-årsdagen efter kuppen mot Allende 1973.
Just det. Och man får tag i någon medhjälpare och så vidare. Så småningom så hittar man fram till Pinochet. Ja. En person som presenterar sig som Pinochet. Och då ska de börja snacka. Pinochet snackar ju bara spanska. Och Gunnarsson och gänget, de kan ju inte ett ord spanska givetvis. Även om de har ju lärt sig Victor Jaras texter utan till. Men det räckte ju liksom inte som kommunikation.
Innan militärjuntan skar pitten av Victor Jara på Chiles fotbollsstadion eller något sånt där.
Ja, en otrevlig historia. Men de kom fram till Pinochet och folk trodde att det var ett skämt, att det inte hände. Men det hände på riktigt, menar Janne Josefsson.
Jag hävdar att det är svensk satans radiohistoria. När de pratar med Pinochet, Augusto Pinochet, den blodtörsta diktatorn i Chile. Mer höger faktiskt än de som rusar upp för Capitol Hill i björnskinsmössor och ska rädda Trump vid makten.
Ja, och Skellefteå halsduk.
Ja, den Skellefteå-mannen heter någon David Crockett, Björn Jäger, de har jagat här. Ja. Nej, men faktum är att han tycker att det är lite roligt. Googla den här skiten, det här kan man ju söka upp. Augusto Pinochet, denna blodtörstiga våldsman, ungefär blodtörstigare än, han är vidrigare än tyska bombflygen över Guernica. Han tycker att det är lite roligt att det är några journalister som ringer, så han sitter ju och svarar emot på något konstigt sätt.
Aj,
alltså Augusto Pinochet, det här kan vara det största som har hänt i Chile sen Tito Beltran kom tillbaka och hans morsa slängdes upp på någon motorhuv och det var polisövergrepp och han grät ut i, var det Charlotte Perrelli som han grät ut hos Tito Beltran? Här går undan, Hans, här går undan.
Ja, Tito Beltran som sedermera väl emigrerade, va? Tillbaka till Chile.
Han var väl, han återvände till Chile och sen dök han upp i en svensk kvällstidning och hävdade att han var världsberömd i hela Chile.
Ja, apropå Jara så hade du även en av Stureplansskjutarna.
Jag visste!
Jara, han flyttade även han tillbaka till Chile efter avtjänat straff. Han satt ju inte så länge, inte som Tommy Sutrius som väl fortfarande sitter inne även om han har frigång, vad jag förstår.
Tommy Sutrius bor inneboende hos en före detta kriminell i en större lägenhet, bara ett stenkast, eller? En oprovocerad skjutning ifrån Sturekompaniet. Han bor, jag tror Tommy Citreus har bytt namn och heter något sådär skittrist som Wiklund eller Lindskov eller något. Och så bor han bor i samma fastighetskropp.
Jag tror faktiskt han heter Nilsson. Ja, skitsamma.
Som apan i Pippi Långstrump.
Precis sant. Eller du.
Nej, men Janne Josefsson i Let's Dance, det är ju fantastiskt. Va? Han ska bli den där, kommer du ihåg Peppe Eng, Lasse Brandeby, de här som är med för att vi ska hånskratta åt dem. Skratta pajazzo, skrev ju Alma Söderberg. Det är precis därför han är med, Janne Josefsson. Har han fattat det? För att han är ingen kille du liksom stenhårt driver med. Han har ju som jag ett bultande arbetarhjärta. Ja. Tjafsar med mig så tjafsar för sista gången och gör det med ett brutet käkben.
Ja. Jo, lite så över. Så vi får se lite grann hur Janne Josefsson hanterar det där. Å andra sidan, det kan ju hända värre saker. Jag tänker på Lasse Brandeby och en del andra som varit med i Let's Dance och sen dött kort efter.
Ja.
För att det är ju ganska ansträngande att vara med i Let's Dance. Så att är man skröplig på något vis som Lasse var, så är det ju spiken i kistan, så att säga. Så vi får väl hoppas att Janne kanske klarar det där bättre då än sin gamla radiokompis.
Ja, här hävdar alltså Hans Wiklund i podden Off Limits att TV4 i stort sett tog bakom Lasse Brandebys frånfälle. Den känns magsyrestark.
Ja, men jag tror inte de tänker så långt faktiskt, utan de vill ju göra ett bra TV-program och det var ju coronapandemi förra gången de spelade in programmet. Det gav de ju fan i, bara blåste på som inget har hänt.
Ja, det är faktiskt sant. Jag har ju fastnat i talkshow-träsket här under kinespesten.
Ja, avundsjukan glänser om dig.
Ja, underskatta aldrig den svenska avundsjukan. Det gör att vanliga knegare som du och jag kan ta oss från någon sketen förort, någon hyresrätt med en farsa i kalsonger vid någon köksbord drickandes brännvin på en tisdag morgon till etablissemanget.
Panassen.
Panassen. Till de stora scenerna som du och jag, vi typexempel på klassresenärer.
Jo, fast den här podden är ingen riktigt stor scen. Alltså din minoritet, det är ju liksom spillrorna som lyssnar på den här, är inte så?
Ja, men alltså du, hellre minoritet än minaret, det kan jag säga. Ja. Jag är Sveriges Bobby Wine.
Får jag testa en grej på dig? Ja, valet i Uganda gick ju faktiskt smidigare än det i USA. Det är ju lite lustigt.
Exakt. Hörde du vad Bobby Wine sa på valnatten? Mitt viktigaste politiska uppdrag är att fortfarande vara vid liv när de räknar rösterna.
Ja, och då hade de ju ställt ut militärer i hans trädgård. Då var han ju smart nog, Bobby Wine, för detta reggaeartisten som numera är politiker. Han gick ut på tomten och pekade ut de här militärerna som stod med skarpladdade Kalashnikovs, för att han var ju redan skulle bli fimpad, men han tänker om man får lite medieexponering på det så kanske de inte skjuter ihjäl honom, åtminstone inte i direktsändning.
Han tänkte ungefär, Bobby Wine, oppositionspolitiken i Uganda i valet, han tänkte ungefär som Navalny när han från Berlin åker tillbaks och grips innan tullfiltret grips han av rysk polis. Sen förs han till en polisstation, Navalny, och där har man en provisorisk rättegång mot honom. Ja. Och man ska spärra in honom i 36 dagar.
Ja, en häktningsförhandling.
Just för att, det här är så bra, för att undersöka om han möjligen har begått något brott. Ja. Där har du ju rättsstaten rakt upp i prutten på en sån som Jan Guillou och Jan Scherman. Där har du rättsstat. Man fixar till en liten rättegång sådär i någon källarlokal för att kunna hålla en inlåst. Det är ju värre än Ceausescos Rumänien 1989.
Ja, det är ju sprunget ur samma tradition i alla fall.
Kommunism.
Ja, det kan man väl säga.
Kommunism.
Lite slarvigt uttryck. Ja. Han är ju rätt tuff, den här oppositionspolitiken, som ändå blir förgiftad med Novichok nervgift och hamnar i Berlin där de lyckas rädda livet på honom. Ja. Han vilar upp sig lite grann genom coronakrisen, åker tillbaka till hemlandet. Och det är ju, då är man ju en hård jäkel. Det gör ju sannolikt, Jonas, för att räkna som oppositionspolitiker även fortsättningsvis. Han måste ju vara på plats i hemlandet, i moderlandet. Men de kommer ju jävlas otroligt mycket med honom. Och det är så här med ryssarna. Man tänker så här, men nu har de världens ögonen på sig. Det skiter de i fullständigt. De gör precis som de vill. Precis som andra stora regimer som Kina eller liknande.
Men då kommer Ann Linde, svenska utrikesminister.
Ja, vi opponerar oss mot det här. Nej, det får inte hända.
Vi lämnar in en skarp protest. Ja, så har vi redan gjort det. Och vad hände med
skarpar?
Den? Okej, det satt någon i spetsnass och torkas i arslet med våran protest. Då gör vi så här. Då säger vi nej. Det är ju ryssarnas gasledning Nord Stream. Jaså, den är redan i full effekt utanför Gotland. Satan också. Kan jag bara gå ut och julshoppa här med Stefan Löfven och hans trevliga fru Ulla och köpa en lady shave till mitt troll jag har mellan benen? Jag heter Ann Linde. Kan jag bara avgå?
Ja. Du, vilket jäkla väder vi har haft, va?
Ja.
Kommer du ihåg på den tiden man kunde prata om vädret och det var just väder man pratade om? Alltså det var ett narrativ, Jonas.
Säg inte narrativ, det är så jävla Sveriges Radio.
Jag vet, jag sa det för att
provocera. Säg kontext.
Och dessutom, just precis. Nu är det så här att jag är ju inte bara hobbyepidemiolog utan även hobbymeteorolog. Jag läser alltså vädret i rockklassiker, den här stationen som du och jag jobbar för normalt.
Du är ju hobbyonanist också.
Ett högintensivt väder kan man kalla det som jag läser, eller hur? Jag trycker på lite grann. Och det finns ju en allmän tendens att överdramatisera vädret som vi möjligtvis har lånat då från USA, eller hur?
Ja, men det är så ditt väder i radiostationen Rockklassiker. Googla skiten gott folk eller lyssna varje morgon. Du har tagit till en helt annan nivå. Manusfritt, bara känslomässigt väder.
Ja. Nu är det ju så här att vi har tagit det här och jag, även jag har tagit det från USA.
Blanda inte in mig i skiten.
Nej, okej, men jag har gjort det. Och det är ju för att USA har ju extremväder eftersom det är ju en vidsträckt kontinent. Det går ju från öken upp till permafrost ungefär. I Sverige så händer ju inget särskilt med vädret. Det är ungefär samma idag som det var igår, eller hur? Om ni försöker dra er till minnes vad det var för väder igår så är det ungefär samma som idag.
Sant.
Det kan bli lite torrare på sommaren. Vi kan få någon storma kanske var 20-30 år som gör att det blir plockepinn av den här snabbodlade pappersskogen som vi odlar. Och så låtsas vi som att vi har extremväder. Alltså vi har blivit extra tydligt när det börjar snöa. Kommer ihåg för här om veckan i Västernorrland och Västerbotten.
Ja, men det var ju klass 3 i alla fall.
Snösmocka, 70-80 centimeter. Hägglunds bandvagnar står redo på strategiska platser. Samhällsskydd och beredskapspersoner börjar yra om klass 3-varning. Armageddon, jordens undergång, eller hur?
Ja.
TV4 hade sin Norrlandsreporter ut, en sån där lirare som åker ut någonstans och ställer sig och låtsas blåsa om kull. full. Ja. Ungefär som de amerikanska tv-reportrarna när de åker och ställer sig på stranden när det är hurricane season och då håller de faktiskt på att blåsa omkull.
Eller som svenska reporter har gjort. När Jarl Alfredius sitter nere i en tv-studio väl skyddad i Sarajevo och låtsas vara utsatt för serbiska prickskyttar. Det var så att det var... Det fan, jag beställde en lastbil med skämskudda. Det räckte inte.
Han hade ju både skottsäker väst och hjälm. Det var hjälmen som... Det var ju den han föll på. Han såg ju faktiskt inte klok. Det var ju en Jofa hockeyhjälm han hade.
En ljusblå förbannad hjälm det stod media på alltså. Ja. Jarl Alfredius, frid över hans minne. Kan inte han vara med i Let's Dance, hörru?
Det är för sent. Uh-huh. Klimatförändringarna, tänker jag, uppvärmningen av jorden och sånt, den har ju föregått sedan den senaste istiden ungefär, så det är ju ett tag sedan. Nu tycker ju Kreti och Pleti att de ser tecken på att det är en global uppvärmning, eller hur? Att fort de tittar ut genom fönstret så blir de påhejade av klimataktivistlobbyn och Greta Thunberg och med gul regnrock och funktionsvariation och hela paketet.
Greta Thunberg, glöm inte hennes mamma Malena Ernman, det är nämligen hon som via PR-byrån skickar fakturorna på det Greta Thunberg utför.
Ja, det där vet du ingen.
Ja, men hon är ju på frimärken nu.
Inte Greta Thunbergs mamma här.
Nej. Eller? Född, jag säger som Strindberg, sprungen ur hennes livmoder sitter barnet där på panassen. Ja. Varför kom inte Tegnell på ett frimärke för när Greta Thunberg fick vara det här under året?
Jag tror att han har chans. Grejen är så här, Löfven och regeringen kommer hänga ut Tegnell på tork sen när det ska börja anklagas till höger och vänster på riktigt. När ansvar ska utkrävas för Sverige gjorde som de gjorde under den här pandemin. Då måste de ju steka någon, då blir det ju Tegnell. Ta någon jävel på en myndighet.
Kan vi inte skylla all skit som vanligt på Dan Eliasson? Eller vänta, Donald Trump skyller vi all skit på i det här landet.
Ja, fast Eliasson är väl, han är väl en klassisk nu syndabock, så att det vore ju rimligt. Du, såg du, apropå, jag fortsätter med vädret lite, gör du någonting?
Nej, absolut inte. Nej. Får jag bara säga en sak?
Ja,
nu pratar du om det här klass 3-varning uppe längs Norrlandskusten. Jajamän. När du sitter i din varma studio här med Foppa tofflor, mysbrallor och ett par 7,2 år innanför skottsäkra västen, för du bor i Stockholm. Mm. Betänk då att det är ett par hundra hushåll i Värmland som fortfarande är strömlösa, Hans. Ja. Så när du sitter bekvämt i värmen och säger att det är inget riktigt extremväder, så jag kan tänka mig att det finns en hel del värmlänningar med 11 framtänder och lite inavel som tycker att som har en diametralt motsatt uppfattning än vad du har.
Jo, absolut, men de har ju fått el i alla fall. Ja, det tycker jag de får vara nöjda med.
De är strömlösa.
Jo, men de har ju fått el. De hade ju kvarts, vad heter det, sådär oljelampor bara för 10-12 år sedan.
De kanske har bredband. Då kan ju Stefan Löfven komma och berätta hur man gör när man handlar saker på internet.
Han har ingen aning.
Nej.
Men det där med bredband, det var ju superviktigt enligt...
de gick till val på skiten.
Ja, alltså jättelöjligt. Hur som helst, det var ju jättekul på tv. Det var ju en reporter som åkte till något klassiskt köldhål uppe i Norrland, i där Nattavara.
Ja.
Och intervjuade en farbror på byn där som stod i jeans och keps, skärmössa. Alltså ingen vinter, bara en vanlig. Så. Och reportern bara eldar på och säger, herregud, det var ju 30 minus här igår. Ja, då, jo, visst, absolut, säger farbror. Men vi är ju i Norrland så att säga.
Är det vinter så är det vinter.
Ja, lite grann på den bogen, men reporten gav sig inte. Herregud, det måste ha varit väldiga umbäranden här i Nattavara. Ja, det var väl inte så farligt. Det var ju lite kyligt för 30 år sedan när det var 52 minusgrader, manade gubben på. Då tystnar reporten och gubben ställer sig på sin spark och drar iväg. Han har inga handskar på sig heller, så det var ingen större fara med honom.
Han blev ju viral sen, gubbfammet. Han vet inte ens vad viral är. Anal har han möjligen koll på, för han var ju renägare, visade sig. Men förutom det så, han blev ju kändis.
Ja, absolut. Och sen kan man undra, varför blev det som klass 3-varning så snökaos just i år? Jo, det är för att vi befinner oss i pandemin, Jonas. Och som alla epidemiologer och forskare sagt i alla år, så kommer det att dyka upp en pandemi som utraderar oss från jordens yta. Men då har vi det här snöscenariot som ändå för oss, åtminstone i storstadsregionerna, inte rör oss på riktigt.
Nej.
Vi kan sitta på avstånd och se när det yr ner snö, precis som det kommer att göra varje år. Varje januari, februari kommer det att snöa, garanterat. Åtminstone kanske inom överskådlig framtid. Så småningom så kommer vi att tina upp hela skiten då och radera civilisationen från jordens yta. Men det är ju en annan historia.
Men var det inte Gustav Fridolin, miljöpartisten, som var både åkrör, språkrör och helrör för sitt parti, som sa att vi kommer att, innan han förstörde svenska skolan med sina 100 dagars marsch, så sa väl han att vi kommer ha gröna vintrar framöver i Sverige. Mm. Hävdar du motsatsen nu?
Ja.
Okay.
Det är precis som vanligt. Norr om Dalälven så är det vinter. Och här nere så kommer det snö ibland och sen smälter den bort och så vidare. Så har det alltid varit.
Ja,
inte alltid. Alltså jag ser ju i korta perspektiv. Nu ska man ju se klimatutvecklingen i perspektiv av 10 miljoner år kanske.
Jo, men hur kan man lita på klimatforskare då som inte ens kan få fram en femdygnsprognos som gäller till helgen när AIK har hemma match på Råsunda? Det vädret fixar de inte. Men de vet exakt hur det ser ut här om 100 miljoner år på jorden. Ja. Det är väl märkligt.
Jo, precis. Men du får ju skilja på väder och klimat lite grann. Och det är väl den springande punkten.
Vädret är det jag släpper. Klimatet är det när jag byter underkläder.
Exakt. Mm. Och då är det så här att, ja, det är ju så att vi har ju en uppvärmning allt sedan den förra istiden. Det är ju inget tuttal om den saken. Samtidigt, den kommer att accelereras genom växthusgaserna som vi släpper ut. Och det kommer inte att minska hur mycket man än... Då stängde ju ner flyget i nästan ett år här. Det hände ingenting.
Jo.
Det gjorde det inte.
Bara att du inte ser det från din innerstadslägenhet för att du vägrar ha den där armeniska svarta städerskan och putsa fönstren åt er.
Det fortsätter att bli varmare. Haven blir varmare. Det är ett ovedersägligt faktum och det kommer att fortsätta. Jag är inte så säker på. Och då säger Greta Thunberg, ja ni sviker oss barn! Vad fan! Men titta några generationer fram. Det kanske inte är så att det är människan som ska leva på jorden. Det kanske är skalbaggar. De är inte mindre viktiga än vad vi är.
Det finns en som överlever allt och det är inte bara Keith Richards i Rolling Stones. Nej. Dan Eliasson.
Ja, det är sant.
Nej, men vadå? Du sitter inte här och är klimatskeptiker. För så fort man har minsta åsikt som går emot den här klimatsunamin av åsikter, så fort du har en annan åsikt, då är du klimatskeptiker, foliehatt och skribent på Flashback. Och då tas du inte på allvar. Ungefär som att jag sa förra veckan, jag vill inte ta coronasprutan för jag litar inte på Pfizers satans uppstressade forskare som har fått fram ett vaccin på rekordtid.
Nej,
då är jag vaccinmotståndare och emot...
Pentivax.
Pentivax.
Mm.
Det är absolut inte, men jag vill bara inte ta den sprutan, Hans.
Nej.
Så vad säger du om klimatet? I framtiden så kommer det vara exakt som det är nu. Och Gustav Vasa kommer om 1500 år än en gång åka undan danskarna mot Sälen för att mana dalkarna till uppror.
Ja,
alltså, eller
framtiden, det är ju skillnad på framtiden i perspektiv framtiden 10 år eller framtiden 10 000 år. Det är ju lite olika saker.
Ja, men alltså, varför ska vi oroa oss för saker som händer om 10 000 år när vi har fullt...
Ja, men tänk på oss barn och våra barn och deras barn och 10 000 år framåt.
Ja, nu är jag steril sedan en olycka i skolgymnastiken i 50 klass, så jag kan ju inte få barn. Jag är ungefär som bara han sa,
tacka Gud för
Tommy
det.
Körberg som fick barn i hög ålder, han sa det. Ja, du har fått barn och du är över 60 år, Tommy. Ja, det här bevisar ju tesen att man kan spela biljard med ett snöre. Vad ska vi göra åt klimatet?
Ingenting.
Du och din snorrika hustru,
ja.
Ni har ju gått och köpt miljöbilar. För ni tror i er villfarelse att de är bra för miljön. Nej, icke. Miljöbilar är bara lite mindre dåliga för miljön än vanliga fossildrivna bensinbilar.
Det är det jag säger.
Fråga Robert Collin på... Ja, men det hjälper ju inte.
Fråga Roger Pontare. Det är klart inte hjälper. Det är det jag säger, att uppvärmningen av globen kommer inte att stanna av. Vi har nu dragit igång en viss acceleration, men det är ju ett faktum. Det är över. Men,
ja, fast jag är inte så ledsen för det. Vi kan inte bara lägga oss ner och ge upp som de tyska grabbarna fick göra i Stalingrad. Liksom. Någonstans måste vi måste ju se... Vi ser ju inte problem, vi ser ju utmaningar.
Ja.
Vi kan inte ge upp... Alltså, gamla dör som flugor i det här landet, men vi måste ju fortfarande ha några låtsas presskonferenser där vi stänger restauranger som om det nu skulle hjälpa.
Det är en annan sak jag kan informera dig om, att folk dör så småningom, i synnerhet om de är gamla.
Ja, men max en gång per person gäller även självmord.
Så är det. Och
nu ska du förneka att vi har 10 000 döda och är sämst i klassen på coronan också.
Sämst i klassen? Vad är det? Jag säger som Tegnell gjorde i februari, det här är inget VM, det är ingen tävling det här. Nej, men det är alltid kul att vara i ledningen.
Så fort vi jämför siffror de talar för Sverige, då publiceras de i regimvänliga media.
Ja.
Och så fort det är siffror som talar mot Sverige, då är det alltid, ja, det går ju inte att jämföra med andra länder. De mäter på ett annat sätt.
Ja.
Och
i Belgien, vi är ju mer kamerala, vi är ju mer korrekta i våra uträkningar. De här länderna med utlänningar i, det där är ju ingen ordning alls. Va? De kan ju inte räkna ens.
Det är de bästa. Svenska skatteflyktiga pensionärer som sitter nere i Malaga och dricker Madeira klockan 9 på morgonen och tycker inte om Sverige för det är för många utlänningar där. Ni är själva utlänningar i Franco Spanien för satan! Ja. Ring Guardia Civil.
Vet du varför Guardia Civil varför de har de här platta hattarna? De har ju alltså ett platt bakstycke på sina hattar.
Det var för att Franco när Franco marscherar in.
Jag ser nu att du inte vet vad du ska säga.
Nej, men vänta nu, nej jag vet det. Därför att femte kolonnare är ju ett uttryck för förrädare. Mm-hmm. Och när Franco placerade ut soldater i den femte marschkolonnen hos de frivilliga i Spaniens inbördeskrig. Ja. De hade platta hattar för att den femte kolonnen var förrädarna. Det var frankister, det var Francos vidriga fascister. Och de hade platta hattar och det tyckte Franco var en lämplig uniform sen när han vann kriget med Hittolf Adlers hjälp. Mm. Så att det är väl inte en tradition sen fascismens tid, va?
Jo, det är en tradition. Men det finns också en mer...
Verklig?
Nej, men det är en mindre intellektuell förklaring på det här. Det är helt enkelt så att Guardia Civil-männen ska kunna sova och ställa sig mot väggen för de kan luta sig med hatten som är platta bak mot väggen och sova och ingen märker någonting.
Det är ju ungefär som Lindskov och hans nya frisyr. Den är ju platt bak, så kan han ligga och sova när han hör Off Limits. Ja. Hörru du, är det sant? Mm. Alltså det bästa med Off Limits, det tar ungefär 3/4, sen lär man sig någonting.
Ja. Och det där du berättade om vad det nu var, femte kolonner alltid, det stämmer säkert också, men jag fattar inte ett ord du sa.
Femte kolonner är ju ett begrepp.
Ja, jag vet, det är ju som Quisling.
Googla, exakt.
Vidkung Quisling. Som ställde sig på nazisternas och ockupationsmaktens sida under andra världskriget. Han var ju avrättad. Va? Norge?
Med all rätt. Han var ju Norges svar på Yassirbyn eller möjligen Tegnell. Han var ju syndabock.
Ja.
Absolut.
Syndabock? Han var väl landsförrädare?
Likförbannat en syndabock. Ja, du, de flesta norrmän som gick med i nationalsamling som var Norges vidriga nazistparti, de flesta av dem klarade sig och fick fantastiskt fina jobb efter kriget. Ja. Det var väl bara Quisling och ett par hundra till som de sköt och tog av daga på Grini, som är det stora stadsfängelset i Oslo. Just. Som fortfarande är öppet. Ja. Och huserar ficktjuvar, blottar och annat slödder.
Ja, precis. Och sen har du ju Breivik också. Han har ju ett helt eget fängelse.
Ja, Breivik. Den första produktplacerade. När Breivik står i en rättssal och har något nazist... ett högerextremt manifest han ropar ut. Då står han ju Fred Parrys snygga pikétröja. Ja. Fred Parrys, generalagent i Skandinavien, skrek ju att norsk tv tar bort honom. Han förstör ett varumärke fullständigt. Det är värre än när Christer Ulfbåge satt med en Adidas-jacka i Sportspegeln. Ja. Han förstör varumärket! Ja, ta ut korjävel! Ta ham ut!
Apropå varumärket, såg du Idrottsgalan häromsistens?
Ja. Den idrottsgalan på Sveriges Television bevisade tesen att radiomänniskor inte är de vackraste, de ska hålla sig till radion. Jag tänker Bengt Schött som var programledare. Va?
Mm, duktig radioman.
Ja, faktiskt. En av mina gamla kollegor på Radiosporten back in the days.
Ja, även jag gick... Ja, men det är,
du har jobbat där ju.
Ja, precis. Eller gick en utbildning åtminstone back in the day.
Men fick inget jobb, det var ju bra jobbat.
Jo, jag fick jobb. Jag jobbade på lokalradiosporten. Men det är en helt annan historia. Skit i
det. Men vad gjorde du där? Har vi känt varandra sen innan?
Ja, nu vill jag prata om Idrottsgalan.
Gör det.
Ja. Mondo Duplantis, 4 priser, va? 4 tacktal på svenska, vad säger du nu då?
Ja, fast någon hade harvat lite grann och fuskat på SFI. Det var ju inte riktigt ren rikssvenska som Herman Lundborg hade eftersträvt på den tiden.
Nej, jag såg lite besvärad ut, unge Duplantis också.
Google Translate-tal.
Framförallt tror jag att han var väldigt, alltså det var en oerhört deppig gala. Det var några utspridda bord i en konferenshall med långt socialt avstånd och så stod den här avslagna, orörda ramlösa, för man får ju inte dela ut alkohol eftersom det var efter klockan 8 på kvällen. Matta applåder, ledsna ansikten.
Det såg ut som en vårdcentral i en mellansvensk stad. Ungefär så festligt var det. Och det var dessutom, Hans, du pratade om socialt avstånd. Ja. Det var socialt avstånd till oss tittare också. Jag har aldrig känt mig så off under en gala.
Nej. Och det var som att man tv-sände den här idrottsgalan bara för att liksom ansträngt bevisa att titta, de håller minsann socialt avstånd inom idrottsrörelsen och statstelevisionen. Trots att man då svettas och snorar varandra i ansiktet under själva idrottsutövandet. Men nu jävlar, nu ska vi ställa upp oss här som The Three Stooges. Alltså, det var som att titta på Östtyskland. Skjut mig. Alltså, det är ingen mer idrottsgala, tack, om det ska vara på det här sättet. Och dessutom vann inte Zlatan någonting, och det är extra tråkigt.
Nu pissar du på Bruno Krentz, den gamle, den sista ansvarige för det gamla fina Östtyskland. Deutsche Demokratische Republik, med säte strax öster om Berlinmuren. Du säger alltså att svensk tv är ungefär som Östtyskland.
Ja, alltså, för oss var ju länge, när vi var små, minns du det, Jonas, då var ju Östtyskland idealet. Det vart inte mycket bättre.
Ja, i skolböcker så hyllades ju liksom Östtyskland som en inte ett utopia, men ett bra land.
Ja, Marita Koch har ju fortfarande världsrekordet på 400 meter som slogs 1985. Fast det kommer aldrig att slås.
Fast Marita har ju en kock mellan benen. Hon var ju så satan. Hans, du kan förneka klimatet, du kan vara vaccinmotståndare, du kan vara trumpist, frankist och gardia civil. Mm. Men du kan förbanne mig inte förneka att varenda östtysk idrottsman blev fullproppad med kemikalier. Det var ju Torsten Flink upphöjt till två varenda chef som tävlade från 1974 till åtminstone i Moskva OS 1980.
Ja, det är sant.
Men ta bort rekorden för dem.
Nej, Marita Koch, alltså vilket klipp i steget. Och det var ju bara Jarmila Kratochvilova, tjeckiskan också, som hon var ju på samma distans och ungefär samtidigt. Och hon var ju näst bäst.
Vaclav Havel låg ju med henne, sägs det ju.
Gjorde
hon. Han låg med henne, för så funkar det i det gamla Tjeckien. Vaclav Havel.
Jag tror att Havel nog fick ta den där. Den där var en stadig kvinna.
Hon blev politiker sen ju, faktiskt.
Det är riktigt.
Och i de första fria valen i Tjeckien, ungefär fria, Joe Biden fria, ja, med lite valfusk och annat, så satt väl hon i Vaclav Havels första tjeckiska regering, tror jag.
Kan tänkas.
Innan delningen Tjeckien och Slovakien också. Mm. Nu är vi långt tillbaka i tiden igen.
Ja, nu börjar det bli damma här, Jonas. Ja. Men du, det här med att man säger att gamla sovjetländerna och öststaterna, att de var företrädare för doping, att de var mer dopade än andra, det stämmer inte. Och nu vet jag att du alltid håller på USA som den imperialistbrackar du är. Men amerikanerna var ju oerhört mycket mer framstående vad öststaterna var på att dopa sig.
Jo, det är sant faktiskt.
Så ingen, vi kan inte ta heder och ära av Marita Koch. Fortfarande världsrekord på 400 meter. Kommer aldrig att slås.
Nej. Hon tävlar en sommar på Bosse Hanssons läger uppe vid Roslagen också.
Barnlägret där.
Ja. För det som inte var med på den här tiden, Marita Koch är alltså dotter till legendaren Putte Koch.
Nej, det
svensk tipstjänstgrand. Svensk tipstjänstgrand.
Ni hör när Jonas ljuger, hoppas jag, kära lyssnare.
Ja, bara någon timme i veckan i podden Off Limits. Mm. Hans, vilken fantastisk grej. Idrottsgalan. Ja, en nominering jag saknade faktiskt.
Vilken tänker du nu?
Årets utförsåkare, Dan Eliasson.
Ja.
Va?
Ja, men som sagt, grejen att han har fått så oerhört mycket uppmärksamhet på sistone, så att det är väl dags för honom kanske att kliva undan lite försiktigt. Vilken myndighet blir det här näst för Dan Eliasson, tror du?
Jag hoppas på att det blir Postnord, för där finns det lite han kan förstöra. Nej, det gör ju inte förresten. Det kan bli polisväsendet.
Nej, där har han varit.
Ja, det
har han förstört redan, så det behöver du inte oroa dig för.
Det är ganska så kul också.
Försäkringskassan, nej, den sabbar han också.
Den sabbar han också. Mm. Idrottsgalan på Sveriges Television, du kan fortfarande se den på SVT Play.
Ja, alltså, tortyr.
Nej, men får jag bara säga en sak? En tjej som jag har, hon avskyr mig, men jag har konfronterat henne och vill att prata med henne och ta såna här attack-selfies som jag höll på med förut. Kristin Kaspersen där.
Ja.
Lasse Berghagen och Alice Babs okända dotter.
Inte Alice Babs som är hennes.
Nej, hennes dotter Lil Babs var det. Kristin Kaspersen gör i alla fall.
Men det är inte Lasse Berghagen som är hennes pappa.
Jo.
Nej, det är Kaspersen, gamla målvakt, norska målvaktsgiganten. Där får ni inte Kaspersen.
Kaspersen, Jesper och Jonathan, det är han som spelar i Kamomilla stad, va?
Just det.
Hörde du? Nej, men
hon är ju fantastisk. Jäklar vad hon är duktig.
Hon är ju det.
Och stilig.
Ja, jag skulle aldrig ha varit så där påflugen som jag var i lilla baren på Rish när jag träffade henne och bara frågade lite försynt under alkoholinfluens om jag fick ta en liten selfie.
Ja.
Vet du vad hon sa?
Nej.
Inte ett skit. Gick bara därifrån med sitt coola tjejgäng. Jag tror att Spindel de Paula var en av de tjejerna. Det här är länge sedan, Hans. Det var när bomberna föll över Guernica och Gardia Civil skapades.
Tänk till deras utblick. En otäcklig figur närmar sig. En illaluktande, dåligt klädd lirare med, som pratar osammanhängande och snabbt och vill ta en selfie. Jag förstår att de ryggar tillbaka.
Faktiskt, jag förstår den, och jag förstår alla kändisar som råkar ut för oss. Det enda jag saknade faktiskt under idrottsgalan hans, det var ju den riktiga publiken.
Ja.
Huliganerna, fansen, herregud, det är ju...
Brolin och Waldner på fyllan. Ingenting alltså. Sitter och drar shots i direktsändning. Nej, nej, ingenting. Utan bara ramlösa flaskor. De tråkigaste idrottskändisar man kan tänka sig.
Mästarnas mästare, det är ju fint från SVT. Nu kommer ju Festarnas festare med J.O. Waldner och Brolin på shotsfyllan. Och så saknar man ju publiken, Hans. Var är publiken när det är...
Ja, nu är det Millwall.
Nej, det är det absolut inte. Men utan fans och utan publik så är ju sporten ingenting. Då är det som off-limits. Ingen jävel lyssnar, ingen bryr sig.
Nej, varför har vi ingen publik här inne?
Linn ska bara gått ut.
Han stack ju. Ja, tog sin crew cut, sin tuffa förorts gangsterfrisyr och gick härifrån.
Ja,
men det kan ju inte, där kan ju inte vara ditt enda incitament att vara med i en podd för att du kan spela upp sånt där.
Varför inte? Det är ju inte för ersättningen den monetära man kommer hit.
Nej, det lilla vi gör går väl till välgörenhet. Åtminstone sa du till mig att det var så.
Det går till min tandläkare, jag har en räkning på 4000 spänn där. Hörru du, vid skampålen denna vecka. Jag ska testa dig på slutet, Hans. Om vi blundar och om vi vänder oss mot naturen, själens trädgård, så kommer hon att vända sig mot oss.
Ja. Yeah.
Till vem skrev Patti Smith denna fantastiskt fina dikt som faktiskt jag på riktigt vill ta fram här? Det här är ju sant.
Hon kan ha skrivit det till den här, vad heter han?
Vår tids Pippi Långstrump.
Då vet jag inte.
Greta Thunberg.
Va? Mm. Skrev Patti Smith någonting till Greta Thunberg?
Patti Smith, denna rock...
Hon har ju tappat förståndet.
Denna rockikon som är faktiskt kvinnligare än Pia Sundhag i Hot Pants. Ja. Hon skrev en dikt till Greta Thunberg på hennes 18-årsdag.
Vad skrev hon då?
Om vi blundar och om vi vänder oss mot naturen, själens trädgård, så kommer naturen att vända sig mot oss.
Ja, so be it. Mm. Det kommer att hända. Ja, tråkigt för oss, men kanske skalbaggarna tar över. Det är ingen förlust.
Det är sant. Från skalbaggar, tack för att du lyssnar på Off Limits. Kommentera oss gärna på Flashback, där folk undrar varför du och Jakob Ökvist inte tål varandra, Hans.
Grejen att det där är någon skit som du har hittat på. Jag vet inte knappt vem han är. Vem är han?
Jakob Ökvist.
Ja.
Det är Jakob...
Paj alltså. Alltså clown.
Exakt. Han var chef för MSB ett tag och sen stack han utomlands och avslöjades i Las Palmas.
Nej, men det är ett rent påhitt faktiskt. Om jag ska vara en smula allvarsam nu så kan jag säga att det finns ingen beef mellan mig och Jakob, vad jag vet.
Nej, men det är märkligt att folk som kommenterar oss på Flashback, det är ju foliehattar, konspirationsteoretiker och incels. Och vad vi än säger i podden så säger de att nu försöker de mörka. Hur mycket Joe Biden än vinner ett amerikanskt val så kommer en konspirationsteoretiker säga, aha, nu försöker de mörka. Du kan inte vinna en debatt mot ett Federico Garcia Lorca, den duktiga poeten som sköts av Francos fascister, eller två Flashback-mobben.
Nej, det är möjligtvis sant. Men det är ju bra folk där på Flashback-mobben.
Riktigt,
va?
Bra folk. Det enda läsvärda i Sverige är Flashback. Fortsätt läsa vår tråd på Flashback. Den ligger under kultur och media och den brukar toppa off-limits-tråden. Tack för att du lyssnar på våran podd. Kommentera oss gärna också på iTunes. Och lyssna på Rockklassikers morgonshow där Hans Wiklund är... Du fan gott att bli folkkär, jag är så förbannad.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Det är du ju.
Ja, jämfört med dig så är jag ju oerhört folkkär. Men det är ju liksom ingen bra måttstock på något sätt.
Från måttstock till stupstock. Tack för att du lyssnar. Det här var veckans avsnitt av Off Limits. Sprid ordet, sprid podden. De försöker tysta oss, för att citera Christer Pettersson på loftgången i Rotebro med en puffra i fickan.
Nu ska du få stock, din jävel.